Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och dessutom är det faktiskt sista avsnittet för året. Hur känns det, Fabian? Oljekungen?
Ja, oljekung kanske du tar i. Men... När man började ta de här oljebetsen i slutet på förra året så trodde man ju inte att det skulle gå som det gick. Och det har ju varit ett otroligt fint år. Och många skulle nog hävda att det är på grund av Ryssland och invasionen. Men jag skulle snarare säga att det har varit en nackdel för oljetraden. Det har ju gjort att alla har vänt blickarna mot oljesektorn. Och ja, framförallt så är det ju USA som har suttit och pumpat ut SPR. På grund av just Ryssland skulle jag... Är mitt antagande, om inte Ryssland har varit involverade i Ukraina eller invaderat Ukraina, så tror jag inte vi hade sett alls samma tryck från politiker och liknande på oljan.
Ja, nu hoppar vi rakt in här, men jag håller nog inte med om det. Jag tror att man hade, så länge inflationen har varit hög, vilket den ju hade varit ändå, sen kanske naturgaspriserna inte hade varit riktigt lika höga som om det inte
fick
varit
lite av en double whammy där, vilket problematiskt.
Men hade inflationen ändå liksom varit, låt säga att den hade varit samma, lika hög eller hyfsat hög ändå, så tror jag att man hade bara hittat på ett annat namn. Då hade det inte varit Putin prices som Biden pratar om, då hade han hittat på en annan anledning. Man kan ju alltid lyckas skylla bort det.
Absolut.
Och man har ju verkligen, vi pratade väl om det bara för några avsnitt sen här, att man har ju politiserat SPR, alltså USAs reservolja. Reservoljan ska ju användas till, det är väl till krig och sådana saker, och nu är det i och för sig krig, men USA är ju inte involverad i kriget. Och man har ju mycket mer använt den här för att försöka styra oljepriserna. Och det här har andra presidenter också gjort, så det är inte så att Biden är ny, alltså det är något nytt han har kommit med, men däremot har han gjort det mest extremt. Och här får man faktiskt säga vad man vill om Trump. Trump var ju en av få som faktiskt önskar att fylla på de här reserverna. De flesta andra har ju använt dem för att sälja.
Vilket han fick mycket kritik för.
Ja, de flesta andra har ju använt det för att, framförallt när man har sett att man har en deficit, alltså att budgeten inte går ihop. Då har man ju oftast använt oljan, senaste presidenterna, till att liksom då sälja av lite olja så att man täcker upp budgetunderskottet helt enkelt. Men Trump var ju första, det var framförallt under 2020 där, när oljepriset varit negativt, så tyckte ju Trump att man fanns att ta emot alltihopa och fylla upp lagren. Liksom. Men som du säger, det fick han ju mycket kritik då för att han hatade miljön och hatade, liksom, för att han gillade olja så mycket. Men nu ser vi att det hade kanske varit en ganska god idé. Och det är det som är problemet, att många vill ju sälja för att då får man in pengar i kassan och kan trycka ner priset, så som Biden, det är det Biden har velat göra. Men det är väldigt få som vill fylla på, för det drar ju på budgeten istället.
Ja, det jag egentligen menar är att det blev ju en double whammy eftersom man såg inflation från flera håll. Det var ju inte bara energipriserna som stack iväg.
Exakt.
Det var ju där i bakgrunden redan innan. Det är många som vill skylla det endast på Putin, och det är ju helt fel såklart. Eftersom man kunde se det här redan 2021, annars hade vi inte pratat om det. Vi pratade till och med om det lite 2019, inte jättemycket, vilket var tur. Och vi tog ingen trade på det, vilket var tur med, i och med covid. Men det fanns ju ändå där i bakgrunden. Men nu, eftersom till exempel Ryssland och Ukraina sitter och pumpar ut så pass mycket mat och naturgas och ammoniak och liknande, så har man ju sett att det har blivit inflation i väldigt mycket saker, vilket påverkar människor, vilket såklart påverkar energimarknaden också. Men det är inte det vi ska prata om idag.
Jo, det är bland annat det vi ska prata om idag.
Ja, lite kanske.
Vi kommer väl ta avstamp, ja, för att det här avsnittet är årets sista, och det kommer därmed bli lite årskrönika över. Vi går igenom lite om året som har varit och så vidare, och vad vi ser framåt också förstås, i sedvanlig ordning. Och vi kan väl börja egentligen i just det som du var inne på. Vad pratade vi om förra året? Men jag ska bara, innan vi drar igång med det, säga snabbt att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar vår process, hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Bra, då har vi det sagt. Och då kan vi hoppa in på det vi pratade om. För vi pratade ju faktiskt om det här redan för ett år sedan, i förra årets liksom årssammanfattning, när vi försökte blicka framåt. Vad ska hända under 2022? Väldigt tydligt här, vi hade två ganska olika linjer. Jag var fortfarande fast i 2021-tänket med att tech skulle gå starkt, men var lite skeptisk till värdering och så vidare, för man såg ju redan tendenser på att det här kanske är lite väl dyrt. Var ju tyvärr fortfarande ganska positivt i krypto och framförallt fangbolagen, tror jag, på stora bolagen. Och det har väl ändå gått okej då jämfört med övrig tech, men generellt får man väl ändå säga att jag hade väldigt fel. Det svängde ju väldigt fort.
Nej, jag tycker inte det där är helt rättvist, för jag lyssnade faktiskt igenom förra årets podcast.
Det har inte jag gjort, jag bara utgick från att vad det jag sa.
Faktiskt inte, du var ju positiv till utvecklingen av krypto fundamentalt, att man liksom, det kommer hända intressanta saker här. Men du var ju mer skeptisk till priset, du var ju mer skeptisk till priserna i teknik, och du sa ju faktiskt att du kände dig väldigt osäker inför året, som alla i stort sett känner sig. För
det säger man väl alltid varje år.
Jo, fast jag tycker ändå att det var stor skillnad mellan slut på 2021 och slut på till exempel 2020 eller 2019. För under 2021 så såg vi att inflationen började ta fart. Det är många som glömmer bort det, men vi såg att inflationen tog fart på 3-6% beroende på land 2021. Många tänker nu i efterhand att det var 2022 vi såg det här. Vi började redan se det förra året. Början på energikrisen började redan förra året. Vad man uppmärksam så såg man ju det redan då. Början på kraschen i growth och tech hände. Och någonting vi påpekade också var att omikron började ta fart. Och det senare har man inte hört någonting om efter att, i stort sett, efter Putin invaderade Ukraina.
Nej, förutom nu, alltså i västvärlden så är ju corona mer eller mindre ett icke-faktum idag. Men det är faktiskt intressant bara senaste veckan. Vi ska försöka inte prata så mycket aktuellt här, utan fokusera mer på stora bilden här föregående och det här nästa kommande år. Men det är lite intressant ändå bara under veckan här nu, för nu har ju Kina, eftersom det har varit så massiva protester i Kina mot deras zero-covid-strategi, det vill säga att de ska ha noll fall, så de stänger ju ner hela städer. Det var ju bland annat ett fall då som, där de svetsade igen dörrarna och en familj dog då på grund av att det brann i huset där de har svetsat igen dörrarna. Det var det som ledde till de här jättestora massprotesterna. Och nu har ju då i princip Kinas ledare sagt att okej, men kör hårt då får ni väl liksom, då får väl ni överleva bäst ni vill. Så nu har man ju släppt alla de här regleringarna, och just nu så har jag sett då bilder från sjukhus. Det ligger, man har ju sådana här mobila krematorier i Kina för att liksom kunna öka på när man har många som dog. Det såg vi i början på corona också. Nu har man kallat in dem igen. Man börjar få kalla in speciella kylanläggningar för att kunna kyla alla kroppar av folk som dör. Det är totalt verkligen humanitär härdsmälta i Kina just nu, på grund av att man, deras vaccin verkar inte funka ordentligt, och nu har man bara sagt att okej, låt gå då, lycka till då, och vi släpper den här strategin. Och så tänker man att nu helt enkelt för alla bara smittas då, så hoppas vi på det bästa. Väldigt märkligt.
Ja, det har varit hela grejen. De har inte haft ett fungerande vaccin, och de har inte velat ta in västs vaccin heller.
Nej.
De får ju vänta på att utveckla ett bättre själva.
Ja.
Och det var ju jäkligt ödesdigert för dem.
Ja, och nu testar de då helt enkelt att okej, vi uppnår flockmentalitet, immunitet, så fort som möjligt bara. Så man har bara släppt det fritt, så att det är helt galen spridning just nu. Jag hoppas och tror inte att det där borde spridas vidare i väst. Däremot kanske ekonomiskt såklart, om man nu bortser från såklart det humanitära, för det är ju förstås det mest fruktansvärda, men det är ju en ekonomipodden då. Jag kan tänka mig att det som kan bli en liten effekt, det är eventuellt att vi får en effekt ut till väst, att i och med att många är insjukna, ja, då stannar ju produktionen av igen. Men förhoppningsvis når man då den här flockimmuniteten, och sagt om säkert säkert så kommer Kina tillbaka liksom. Kina är överlag ett väldigt intressant, det var låg högt upp på min lista här när vi skulle spå trender för 2023. Kina känns otroligt intressant faktiskt ur investeringsperspektiv, i och med att man just öppnar upp igen. Det finns, kommer, man tror ju nu att bland annat en annan anledning till att de släpper på det här med zero covid är för att man vill få tillbaka resandet till exempel i samband nu med kinesiska nyåret. Så det finns en mängd faktorer, det kommer ju komma igång resandet. Det finns jättemycket intressanta bets man skulle kunna ta i kinesiska aktier som kommer gynnas av återöppnandet av kinesiska samhället. Men tyvärr tycker jag, efter det jag har sett de senaste åren, så känns Kina för, alltså, oinvesterbart, tyvärr. Jag tror att du har ju landat i samma...
Men det är det som gör det intressant också ju. I och för sig, så fort folk... Det är nästan lite konsensus att Kina är uninvestable.
Jo, men
och
absolut.
Det gör ju på sitt sätt att det blir väldigt intressant.
Och det är just därför det är intressant, för att du har saker som är så nedtryckta som nu kommer ha otrolig tillväxt. Men det är lite för svårt. Ska man in i Kina tror jag verkligen på diversifiering, i sånt fall, just för att det kan svänga så fort. Och vi såg exempel i Alibaba där helt plötsligt ledaren Jack Ma bara försvinner. Tencent har vi sett som har varit en darling också, där helt plötsligt bara kommer nya regleringar från höger. Alltså, det är så svårt att veta när det kan svänga så fort. Jag gillar den där politiska risken.
Absolut.
Men sagt, men... är man lite riskvillig, och så tror jag verkligen Kina är så intressant att titta på just nu, i och med att det öppnas upp.
Diversifiering är inte heller någon lösning ibland i Kina, som vi, du och jag, fick erfara. Vad var det, 2017 eller 2018, när vi hade plockat in en påse här kinesiska aktier var. Och sen blev det ju handelskrig med Trumpen, och då red ju hela kinesiska börsen ner.
Ja, men, och jag menar inte diversifiera inom Kina, jag tänker snarare att diversifiera allmänt, att du ligger inte hela portföljen.
Okej, absolut, absolut.
Ett exempel bara om man vill ha en intressant aktie, nu ska jag bara slänga ur med någonting här. Nordic Asia Investment Group var ju det här investmentbolaget som noterades i helt fel tillfälle i efterhand, ser vi i efterhand nu med facit hand. Ett asiatiskt investmentbolag i Stockholm, eller på Stockholmsbörsen. Men de skrev ett ganska intressant tips på Twitter nyligen, och det var ju China Duty Free Group, CDF tror jag tycker är. Det är helt enkelt världens största liksom tax-free handel, så de har ju tax-free, ja, stora gallerier och så vidare som är skattebefriade eller momsbefriade i Kina.
Du flyttar pengar under bordet här, hör jag.
Nej, inte alls. Jag gör ingen reklam för Nordic Asia, utan jag tyckte det var en intressant aktie som de skrev om. De skrev om det på sin Twitter om man vill läsa mer. Men de hade, innan covid så hade ju de 83 miljoner besökare under ett år. Det är en ganska stor mängd människor som trillar in i deras gallerier och så vidare. Typ exempel kanske på någonting som jag tycker kittlar lite grann, som skulle kunna må väldigt bra av den här reopening historien nu. Men tillbaka till vad vi pratade om förra året. Väldigt liksom, tycker jag, definierande sak kanske för 2022, det var ju den här kryptohärdsmältan som vi ändå sett. Och det är lite intressant, som du sa, jag var inne på att fundamentalt ser det intressant ut, men priset kanske högt. Jag måste ju dock säga att fundamentalt så har ju krypto inte gått särskilt bra. Vi såg den här stora Ethereum-mergen när man gick över till Proof of Stake. Det var jätteintressant, det var en intressant teknisk utveckling. Men i övrigt så har det ju snarare varit så, egentligen långsiktigt positivt då för krypto, men otroligt tråkigt kortsiktigt, är att alla de här scamsen har uppdagats, som man såklart hade hoppats på att de inte fanns. FTX är såklart det mest tydligt lysande stjärna, men det har ju också varit Luna och en mängd andra kollapser som vi sett inom krypto, där helt enkelt fundamentalt varit dåligt.
Absolut, och det är väl en av anledningarna varför det finansiella systemet är så komplext, varför det är så svårt att bygga om det från scratch. Det är helt enkelt, det blir snabbt väldigt komplext, man förstår sig inte på riskerna och saker tenderar att smälla. Även när det inte är liksom regelrätta frauds.
Nej.
Utan det handlar helt enkelt om att folk inte förstår komplexiteten som ingår när en jävla massa människor handlar på leverage.
Och sen är det alltid så också såklart att när det kommer upp nya marknader, nya tillgångsslag, nya möjligheter, då söker sig opportunisterna dit, och även då förstås de som antingen är helt liksom öppna med att de gör ett bedrägeri. Vi såg ju nu att OneCoin, en av OneCoin-grunderna tror jag det var, erkände ju nu att det var ett rent bedrägeri. Det var det här pyramidspelet som utger sig för en kryptovaluta, men där det inte finns någon kryptovaluta. Han har faktiskt erkänt nu ett brott, att det faktiskt var ett bedrägeri. Ett av de största bedrägerierna i historien tror jag faktiskt att det landade i. Men sen har vi också de säkert som kanske började med en bra idé, men någonstans på vägen varit lite för giriga eller gjorde misstag. Osäker är om Sam Bankman-Fried ingår där eller inte.
Och det är ju också svårt när det kommer till en sån plats ny teknologi. Nu har ju krypto funnits i 10 år. Men vidareutvecklingen på den är fortfarande relativt ny. Man har inte kanske hittat riktigt hur man ska använda det långsiktigt, förutom kanske bitcoin. Men då är det också väldigt svårt att urskilja riktiga aktörer från fraudsters. Eftersom, jag menar, vet du inte hur det ska användas egentligen, då kan ju fraudsters pumpa upp vad som kan hända. Det kan låta så mycket bättre än faktiska use cases. Till skillnad mot mer etablerade sektorer, då har du ju alltid någonting att kika efter. Ja, det där är möjligt. Det är helt klart att de sitter och luras. Och det är alltid ett problem med nya industrier. Inte bara krypto, utan ja, du har ju sett i AI och liknande. Kanske inte till den liksom, lika utbrett eftersom det är reglerat, reglerad sektor. Men ja, ni förstår.
Nej, och något... Vi kommer komma in på det mer med lärdomar och så här under året. Men en sak som jag tycker var intressant. Jag är ju väldigt glad att just när det gäller krypto så har jag framförallt handlat med certifikat. Vi har ju pratat om det tidigare på podden vid ett antal tillfällen. Mycket för att jag gillar flexibiliteten. Ett certifikat ligger fortfarande i ett ISK. Så skattemässigt är det extremt fördelaktigt. Men det är också väldigt fördelaktigt för att det är lättrörligt. Och du får ju likviditet i det helt plötsligt. Annars har du ju väldigt stor likviditetsrisk, om det nu är rätt ord för det. När du har krypto på andra plattformar eller du har köpt NFT eller vad det kan vara. För det är extremt svårt att göra sig av med dem kanske, om det just blir en sån här kollaps som sett. Ett typ exempel på ett ställe där jag dock inte lyckas med det är till exempel, jag stakade ju lite Ethereum. När de gick över till det här, vi ska inte gå in på det tekniska, men de gick över till något som heter Proof of Stake, där man helt enkelt då kan staka Ethereum, det vill säga man låser in den och den blir som någon form av obligation och ger en viss ränta, och jag tror att den här räntan ligger på mellan 6-9% per år. Och så var tanken att okej, men det är ett bra sätt att dessutom bli långsiktig i det, för att den kan man inte liksom ta sig ur den positionen. När man väl har stakat det så sitter man fast där till ganska långt efter den uppdateringen har gjorts. Först sa de att det skulle ske under 2023, när de sen sköt de till 2024, och nu har de inte ett jättedatum ens. Så de där pengarna är helt inlåsta. Och när man väl såg att okej, men nu verkar krypto kollapsa här, så har det helt enkelt inte gått att ta ut de pengarna. Så det är ett intressant exempel. Så jag är väldigt glad att jag haft det mesta i likvida instrument. Så att det har varit väldigt enkelt att röra sig både in och ur den positionen om man vill. Och det är en lärdom jag tar med mig också. Att man alltid ska ha det i bakhuvudet. Att, hur säker man än kan vara på någonting och känna att det här känns jätteintressant. Så är det ju alltid så att saker kan förändras och de kan förändras väldigt fort. Och det kan ju även gälla ett bolag som man har investerat och köpt aktier i. Där det helt plötsligt kommer fram att de har gjort någonting som inte är okej helt enkelt. Eller någonting som förändrar hela situationen.
Men ja, jag har ju också... mest handlas cert, och det är skitnice att det är liksom skattefritt i stort sett i och med ISK och liknande. Men du måste ju också hålla koll på vart håller de sina coins. För de går ju ut med att de ska backa upp det här. Och kollar man till exempel XBT Provider som kör de här XBT-certen, de är nu en del av CoinShares. Och i och med när FTX gick under så kom det ut då att CoinShares var exponerade mot FTX Exchange. Inte särskilt mycket pengar nödvändigtvis, men de är ju fortfarande exponerade.
Och det finns, precis, det finns en jätterisk i de där. Man måste hålla koll, det är väl emittentrisken pratar man väl om. Man måste titta på vem är det som ger ut papperna, hur har de säkrat upp dem, det finns en underliggande tillgång och så vidare och så vidare. Men den ändå tycker jag har visat sig vara bättre än, eller egentligen det lärdomen är ju snarare, det handlar inte om att just certen är bättre än det fysiska, utan det handlar snarare om att det viktiga är just att tänka igenom likviditeten och risken som finns.
Det bästa är att hålla nycklarna själv, alltid. Sen förstår jag att många inte gör det.
Nej, absolut. Men det kan ju också vara så sagt då, att det kan vara svårare eller ta längre tid att ta sig ur det. Men just med krypto, absolut. Det är alltid bäst att äga saken själv. Men vi hoppar över till lite dina saker du sa här under 2021 som har visat spela sig ut väldigt, väldigt korrekt. Vi pratade ju då om inflation, början på energikrisen som du sa. Och ja, vi har ju sett helt enkelt att inflationsjusterade bet som du pratade om gått jättebra. Energimarknaden, otroligt bra. Olja och uran. Uranen har vi väl inte lyckats med. Vårt bet där var ju Sprott som vi har haft i bolagsportföljen. Den är väl typ plus minus noll för året. Ett tag var den upp 40% och nu är väl ner.
Men det är oljan också. Så att det har ju varit oljeequities som har varit det som drivit vägen. För att kolla ja, absolut, på spotoljan så är det en liksom plus minus noll på året i stort sett. Så upp som en sol, ner som en pannkaka. Men jag ska gå in på lite i avsnittet också.
Ja, ska vi hoppa vidare då till sammanfatta lite 2022. Sluta fokusera på vad vi sa i 2021 istället för att fokusera på lite hur har året varit 2022
egentligen? Ja, ska vi sammanfatta det personliga året lite då? Och sen kan vi gå in på våra bästa och sämsta case och liknande. Vi har ju stakat upp här lite anteckningar vad vi ska ta upp.
Ja, men precis, jag tycker att du får leda facklan här och börja prata lite.
Ja, absolut. Och jag börjar här med att vara riktigt, riktigt oskön. Och det är att säga att det känns lite som jag levt i ett parallellt universum under året. Eftersom det här har varit ett relativt hyfsat år för mig. Och ja, jag menar inte att liksom, jag säger det för att sticka ögonen på någon eller så. Men bara det vi har...
Lite för att sticka ögonen på mig, tror jag.
Ja, lite. Men jag kan ju poängtera att hybrisen var ju total under sommaren. Den har ju gått ner lite sedan dess. I somras som pikade i portföljen, då känner man ju sig som en gud. Det var ju inte att leka med. Då stod ju portföljen i all time high. Den backat ner en del sedan dess.
Ja, och börsen hade gått ner 6 månader rad. Det är ju en historisk händelse ändå. Varenda månad ner. Många av de här darlingsen, tech darlingsen, var ju ner 60-70%. Och din portfölj var väl mångdubbla, tror jag. I alla fall dina oljepositioner.
Ja, exakt. Många oljepositioner var väl upp 3-siffrigt. Och det var ju otroligt trevligt. Så det visade sig att plocka in inflationsbett i slutet på förra året visade sig vara ett... Bra beslut, som man säger. Även en trasig klocka har rätt 2 gånger om dagen. Och så vidare. Och sen tidigt i år så jag tror jag sa i slutet av förra året i stort sett att jag hade både inflationsbett och sen lite growth och liknande. Men tidigt i år så slängde jag ut techbolagen. Jag sa det i podden per 17 februari, så att ingen tror att jag sitter här och backtradar. Och då hade jag slängt ut dem lite tidigare. Det var lite pinsamt, lite läskigt att komma ut ur garderoben med att man inte hade något tech i portföljen. Men ja. Och det var helt enkelt för jag såg bättre risk return på annat håll. Vissa säger att det är bara för att man jagar momentum, men det fanns ju jättemånga intressanta bolag man kunde sitta och plocka upp. Och man fick en del kritik för det. Många som sa att man satt och gissade och försökte leka proffs. Men det kändes lite här som folk tror att börsen är en fotbollsliga snarare än ett ställe där du ska försöka fixa överavkastning. Och det var rätt tydligt, speciellt början på året, att många tyckte att det var bättre att sitta och rida ner i bolag X eller bolag Y än att liksom omvärdera det som händer i världen och eventuellt överavkasta börsen. Vilket jag tyckte var helt sjukt. Och det här är ju kanske bara egna erfarenheter med folk jag pratat med. En personlig anekdot, men jag såg många som verkligen resonerade jättekonstigt. Så mycket för agilitet och flexibilitet som många pratar om i en bullmarknad. Rent allmänt så tyckte jag att 2021 var nog svårare för mig att navigera än i år. Jag tror jag tog ut väldigt mycket i förväg. I år har det hjälpt väldigt, väldigt mycket att jag hade väldigt starka case, jag hade väldigt starka conviction och framförallt jag hade väldigt stark tes om den här energitraden och så vidare. Och det hjälpte mig avkastningsmässigt. Men såklart är jag ju väldigt biased här. I och med, jag menar, mitt utfall var ju positivt. Hade jag fått ett negativt utfall så hade jag antagligen varit tvärtom. Då hade jag inte alls varit lika tyckte att det var lika positivt år. För rent allmänt så avkastningsmässigt har det inte varit mitt bästa år. Jag har haft bättre år. Men rent fundamentalt så tycker jag att det har varit ett väldigt bra år för mig. Jag tycker analysmässigt har jag varit starkare än någonsin. Convictionmässigt jag har varit bra på att hitta många nya intressanta case. Och det tycker jag verkligen har utvecklats, vilket har varit otroligt nice. Och när det kommer till performance, jag tycker inte, jag behöver inte nämna det. Det känns jävligt onödigt. Jag sa inte det 2020 eller 2021. Niklas outade mig i och för sig förra året om en 2020-avkastning.
Du tror ju inte på procent eller vad det var. Vi hade ju någon lång diskussion om det där, var det förra året tror jag.
Ja, och när jag lyssnar igenom det så låter det jävligt dumt. För det var vi satt och snackade om varandra i stort sett. Men jag tycker inte man ska hyperfokusera på sin årliga avkastning. För som sagt, till exempel 2020 var starkare år än i år. Men jag tycker att i år så presterar jag långt mycket bättre än 2020 rent analysmässigt. Och då borde ju i år vara viktigare än 2020 egentligen. Men en anledning
till att jag... Min ståndpunkt är att det är ändå intressant att mäta det för att över tid få ut någon form av kagger. Det blir ändå bra att tänka sen här år.
Absolut.
Och det här just med, som du säger, med att absolut, även om man... Det är ju bättre att få 0% om marknaden gått minus 20% än det året man fick 100% avkastning om börsen också gick 100%. Alltså någonstans kan man ju kanske prata om alfa, hur mycket överavkastar man. Ja. Så att det brukar jag ju försöka mäta också, jämföra lite mot börsen hur den går.
Men sen
är inte det liksom nödvändigt mål att man ska avkasta mer än exempel OMXS30. Men det är lite intressant att se hur mycket medvind har jag haft eller inte. Jag är till exempel jättenöjd över, det var väl för 5 år sedan eller något som det var, jag landade på 0% över året, men var jättenöjd över det eftersom börsen var minus 10% eller något. Så att allting är ju relativt ändå, då ser man ju mycket medvind eller inte man haft.
Absolut, jag håller med. Men en anledning också, det är resulting. Jag vet att det finns liksom, det finns folk som kommer kolla avkastning, tror att man är jättebra på det man gör och börja liksom minska sin egna due diligence. Och det är egentligen, det är mycket intressantare att kolla på det som sägs snarare än kolla på utfallet. För jag menar, hur bra trade var till exempel Tesla 2020? Ja, det avkastade jättemycket, men du var ju fortfarande köpte ett jätte övervärderat bolag.
Är det ju sådana här som du har dragit upp förut?
Som i stort sett alla tech trades var då. Du har ju makromedvind. Men betyder det att det var en bra analys? Inte nödvändigtvis, men du fick jättebra avkastning.
Nej. Och det är precis som du var inne på, eller sagt flera gånger tidigare på det, att det är som att springa över motorvägen. Och man kan ju lyckas, men det var ju fortfarande en dum idé. Tycker jag är ett väldigt bra exempel. Och jag vet att du inte har hittat på den. Men den är väldigt bra, den tar jag med mig.
Ja, ska du gå in lite på ditt år? Och dina tankar och...
Ja, och jag kan väl bara säga att för mig har det präglats väldigt mycket av det. Det har varit ett ganska jobbigt år faktiskt, som det säkert varit för många andra också. Dels, det har ju varit framförallt en jobbig korrelation. Det var många trådar att plocka upp här som du pratade om. Jag skulle fyllt in när du pratade istället för att försöka sammanfatta allt på en gång. Men dels tycker jag, så precis som du är inne på, att 2022 har varit ett år där det har krävts mycket mer. Det har varit mycket tydligare om man har gjort en bra analys eller inte. Man ser väldigt tydligt på vilka som bara har hängt med och vilka som faktiskt har liksom gjort någonting och verkligen jobbat aktivt med portföljen. Det jag grämer mig lite grann över, som jag tar med mig som lärde mig också, det var ju att, som du var inne på, vi såg ju de här signalerna redan börja på förra året. Ganska snabbt in i Q1 så började man känna att okej, jag ska nog inte sitta kvar i de här techbolagen och growthbolagen, det är helt fel strategi. Men jag har ju drivits väldigt mycket av girighet, tror jag, där i början. Eftersom de här aktierna hade gått så bra innan, så låg det liksom kvar i huvudet. Så att jag satt och väntade på en studs hela tiden och tänkte att så fort jag får en rejäl studs upp, man brukar ju ändå få lite bear market rallies som jag väntade på. Vi pratade om en del av det i podden också, vill jag minnas, under den perioden, under första halvåret. Och jag satt ju och inväntade sen bear market rally, för då ska jag skala ner mina positioner. Och då får vi 6 månader i rad med nedåtgående börs. Och det är lite historiskt då, så det är ju svårt att ta hänsyn med det. Men det är ändå intressant hur man ofta... Jag har frångått mina regler alldeles för mycket under det här året. Jag har ju pratat om det tidigare i podden, att jag har en väldigt tydlig regel att jag brukar ha hårda stoppar. Liksom. För jag brukar utgå från att en aktie till exempel ner 20% kanske, så är det ju antagligen jag som har tänkt fel. Alltså jag försöker ändå hålla sådana liksom nivåer för att korrigera helt enkelt, eller justera för min egen misslyckade analys eller dumhet eller vad man vill kalla det för. Mm. Det brukar vara bra att ha lite sådana checks and balances. Och det gjorde jag inte helt enkelt. Och det fick man ju då betala för också. Sen har det varit lite andra grejer. Men framförallt har det varit ett år som kräver mycket mer av en. Som kräver mycket arbete. Vilket då har gjort det ganska... Vad heter det? Vilket då har varit lite olyckligt med tanke på att vi fick vårt andra barn. Exakt när börsen toppade i november 2021. Vilket har tagit väldigt mycket tid och ansträngning. Plus en flytt och renovering på det också. Så att jag har helt enkelt känt väldigt mycket gränt mig över att jag inte haft den här tiden. Eller känt att jag orken eller tiden att göra den analys man behöver.
Vänta nu. Föddes inte ditt första barn... Piken 2018 och sen hade vi nedgång.
Nej, 2017.
Okej.
Och 2018 är intressant, för det var ju också ett sånt år. Där var det ju Q4, så gick börsen ner rejält. Jag tror vi hade 20% ner eller någonting. Och där låg ju både du och jag, gjorde ju väldigt bra positioner. Eller väldigt bra liksom, trades under den tiden. Och det var ju liksom ett superbra år för mig. Men den här gången har det helt enkelt varit svårt. Att ha två barn är betydligt mer än att ha ett barn. Och just när de är små också, inte klarar så mycket själva. Så det har varit lite oturligt med timing. Det hade varit mycket bättre om hon föddes till exempel 2020. Då hade man bara kunnat rida med på allting annat.
Och den här podden är sponsrad av Durex.
Verkligen. Nej, men så har det varit intressant. Det har varit ett superbra år på ett privat plan. Men faktiskt ganska dåligt sett till börsen. Jag tror i år, bara för nu måste slänga ut med siffrorna, för nu tror ju folk att jag har halverat portföljen någonting. Ekonomiskt har det förstås svidit ganska hårt eftersom vi köpte ett hus och så vidare, så att vi behöver flytta om pengar ganska exakt där efter 6 månaders nedgång, så plockade vi ut liksom ganska mycket kapital för att stoppa in ett hus. Och vi gjorde ju även en bostadsaffär då, kanske första bostadsaffären i Sverige som vi gick back på, så det var några 100 000 där också som skulle ut och så vidare. Men börsmässigt så landade väl, jag tror att just nu, jag har faktiskt inte sammanställt här idag, men jag skulle gissa på att jag ligger på minus 20% eller någonting i år, så det blir mitt första negativ år. Och då vilar jag mig lite lugnt mot att trösta mig lite mot att jag vet att Ola som driver Kvalitetsaktiepodden, jag tror också han hade hans enda negativa år var ju också ett år när han fick barn. Så att jag känner sig ändå skönt att om Ola har haft ett dåligt år, då är det okej att jag har haft ett också.
Helt rimligt ändå, helt rimligt, för det är ändå Sveriges Warren Buffett och Berkshire Hathaway.
Verkligen. Nej, men så att det har varit då, låt som ursäkter, och det är det verkligen inte, utan det är bara förklaring. Nej, men så det har varit lite dåligt. Man har gjort väldigt mycket misstag framförallt. Och alla har egentligen berott på att man har gått ifrån regler, men också som sagt lite lathet och att, helt enkelt, man inte haft så mycket tid som man önskat. Så att, ja, det... Jag skulle säga så här, rent ekonomiskt ett dåligt år, men lärdomsmässigt så har det varit otroligt lärorikt. Kanske det mest intressanta och bästa år jag har varit med om på börsen, skulle jag vilja säga. Det är ändå så intressant, för att, jag menar, om vi bara spolar tillbaka 1 år sedan, då såg vi mycket av det här, men spolar vi tillbaka 2 år till exempel, eller 1,5 kanske är bättre, då fanns ju inte de här tankarna alls. Alltså då fanns ju någonstans, det var ju sky's the limit, och man såg ingen, alltså vad skulle någonsin kunna ta ner liksom den här centralbanksstyrda eller stimulerade ekonomin. Det var ju väldigt svårt att se anledningen till varför vi skulle få inflation. Det var ju väldigt svårt att se anledningen till varför inte MIPS till exempel skulle kunna handlas till PE 100. Det var ju väldigt mycket sådär som kändes som att nej, men det här är det nya normala. Och det har varit väldigt, väldigt lärorikt, måste jag säga, att det så snabbt har svängt. Och att både sentiment och men faktiskt också faktiskt fundamenta har kunnat svänga så fort. Jag tycker det har varit ett jätteintressant år. Så att, när äntligen får det här året i backspegeln, så kommer det kännas jättebra. Men just nu när man fortfarande är lite i det, eller har varit i det här fall, så är det svårare att ta till sig.
Ja, som man brukar säga, this time is different, famous last words.
Verkligen. Jag tycker det ändå har varit roligt och kul år. Det är ett år man kommer minnas, helt klart.
Absolut. Ska vi gå igenom lite bästa och sämsta case för året och sen största lärdomar man har haft?
Absolut.
Jag kan ju börja då. Bäst har ju såklart, det har ju varit Drillers. Borr och Valaris, som vi snackade om i början på januari i podden, är upp cirka 115% respektive 70% year to date. Det här är den 20 december vi spelar in, så att kanske upp och ner några procent när, om ni kikar.
Dan.
Exakt. Och det här har ju även varit mina största positioner under året, vilket såklart portföljen har gynnats av. Även, som jag sa efter sommaren, jag slarvade bort en del procent på Borr i somras under deras finansieringshärva. Det tokrasade ut, det gick väl från typ 60 ner till 27 för att de inte kunde stänga sin jäkla finansiering. Och det blev man ju lite... Man blev lite nervig av det. Man tänkte, shit, det här management kommer ju fan konka bolaget för att de inte får de termerna de vill ha. Men man räddade upp det ändå, så att det var inte för farligt egentligen. Och ja, det är så det är på börsen. Man kan inte få allting här i livet. Och sen har vi även...
Och den har väl ändå gjort den nya all time high efter det, vill jag minnas, eller?
Nej, de är fortfarande... De skarvar runt där runt 40-45. Så det är en bit kvar. Men det, som sagt, är ändå över 100%. Så det är ju godkänt, måste jag ändå säga. Och sen har vi även kolbolagen. Det är Peabody och det är Consol Energy. Jag plockade upp dem i somras. Jag började kika på Peabody i januari, men jag bestämde mig för att det blev för mycket med både oljan och kolet. Fokusera på en. Och det rallade ju satan efter det. Men så hade man liksom lite nedsväng. Under sommaren plockar man upp dem, och det är väl upp 30-40% sen dess, beroende på vilket bolag man kikar på, och lite mindre sen vi hade dem i podden eftersom det var under sommaruppehållet. Men overall, det har varit de bästa tradesen. Sämsta har ju utan tvekan varit, i personliga har det varit Vertex, och där fick man ju smaka på minus 50% på rapport. Vi hade även den i bolagsportföljen, och vi pratade om det tidigare i år, och det var helt enkelt, jag gjorde en missbedömning av management. De hade ju köpt upp det här raffinaderiet. Raffinaderier är så intressanta för att man bygger inga flera. Det är liksom multibillion dollar assets som de köpte, liksom pennies on the dollar. Men de fick inte snurr på de här, de hade massor med jäkla hedgar. Och marknaden liksom, den har varit väldigt hård i år, så att har du haft fel så har du fått åka ner. Men som tur var så hade jag lite vett och hade rätt liten size här. Det var ändå en relativt... Även om jag tänkte, hade lite hybris, tänkte att när olja som olja, så fattade jag att det ändå var en annan marknad, annan dynamik, det är komplexitet här jag kanske inte 100% förstår mig på. Men underskattade nedsiderisken. Men alltså, jag kollar fortfarande på dem, har fortfarande koll på dem, för de har ju en crown jewel där i form av raffinaderiet, som är värt långt mer än vad de betalar för. Och som man framförallt, man bygger inte raffinaderier längre. Så att jag tror fortfarande det kan vara intressant att hålla koll på framöver. Men jag måste ändå säga, det största misstaget jag gjort i år, det har faktiskt inte varit i personliga portföljen, utan det har varit i vår bolagsportfölj. Och det här är jävligt pinsamt. Så att om ni vill ha någonting att skratta åt, ska ni lyssna på det här. Allmänt så ska jag säga först, vår bolagsportfölj har ju varit katastrof. Den har skötts väldigt kast av både oss de senaste åren. Svärmoderligt behandlad, som du brukar säga, Niklas. Vi har inte haft koll på vad vi har haft i den. Mest för att vi loggar ju aldrig in och kollar liksom.
Nej, och det har ju varit så när vi liksom sjösatte den där portföljen, då var ju börsen bara, gick det ju bara upp, upp, upp. Så det var ju väldigt enkelt, vad vi än stoppade in så gick det ju upp liksom. Så att man släppte den där lite grann. Och som du säger, det var lite knepigt att ta sig in på den. Nu ser man den lite lättare, har vi ju åtgärdat.
Exakt, men vi hade liksom lite konstiga regler, typ att vi båda ska komma överens om köp och sälja och liknande. Och det gör ju att man blir lite trögrörlig. Så att det händer ju saker att, hade vi bolag, Kambi ett exempel, vi både sålde det av ren, liksom, kanske bara ren slump innan det stora nedgången 2021. Det låg ju kvar i bolagsportföljen. Awardit låg ju kvar där, den stora nedgången. Jag tror inte någon av oss, jag hade i alla fall inte kvar det i min personliga portfölj då.
Nej, och precis som du säger, för ibland var det, man sålde det i sin egen portfölj och sen glömde man bort att det låg i bolagsportföljen och gick inte in och kollade.
Exakt, och sen har vi så gjort saker, tagit in bolag vi inte själva vill äga.
Jag tror till och med att det finns något chattmeddelande vi har där jag eller du skriver så här, skönt, tur att vi sålde Kambi. Och sen så går vi in och bara, vänta, vi har inte sålt Kambi. Ja. Och så låg den kvar i bolagsportföljen.
Exakt, och sen har vi liksom, och det här var lite längre sen, men så har man plockat in bolag som vi inte har plockat in i våra personliga portföljer, vilket är jättedumt. Varför ska, då blir det inte ens liksom din seventh best trade, utan det blir liksom 12. Men så låter man det ligga där och så har man ju inte koll på bolaget för man inte själv äger det. Katastrof, men... Och det här bidraget till kassautveckling. Men så gjorde jag den dummaste traden i tidigare i år. Jag la i alla fall fram till Niklas att vi borde ta en trade på oljan. Och inte ett oljebolag som är fett rimligt, och det är det jag skulle gjort i min personliga portfölj. Utan jag sa att vi tar en trade på den underliggande tillgången. Alltså på liksom spotpriset i oljan. Och det var typ peak invasion. Och det är ett bet jag aldrig skulle ta i min egna portfölj. Och jag kan absolut inte förklara hur jag resonerade efterhand. Så även om det liksom i summa pengar och i procent inte var särskilt ödesdigert, så är det nog en av de sämsta tradesen jag någonsin gjort, bara för att det var en oerhört ogenomtänkt trade. Jag kan faktiskt i efterhand inte alls förklara varför jag tog den traden, varför jag ville ha den traden, varför jag inte bara sa att vi köper några billiga oljebolag istället. Jättepinsamt trade. Men... transparens här, det lever vi för.
Verkligen. Sen tog vi över den här Twitter-portföljen också, eller Twitter-fonden på toppen. Ja, också. Och vi har ju pratat faktiskt om att den kanske kommer få gå i graven den också. Vi får väl se hur det blir med det. Nej, men det är faktiskt det är intressant det där. Och man kan dra ganska mycket lärdomar i att jämföra hur den här bolagsportföljen har hanterats jämfört med ens egen portfölj, där man har väldigt bra koll och följer bolaget vidare. Men som du säger, man har slängt in saker, man vill försöka... få in andra grejer där, och då blir det ju inte ens bästa, liksom bästa investeringsidé just nu, utan det blir kanske det sjunde bästa, som du säger.
Ja.
Man måste ändå, det har ju varit väldigt tydligt just i år att man måste ha varit aktiv. De tidigare åren har ju det varit okej att inte vara så aktiv, eftersom alla båtar har lyfts av tidvattnet, så att säga.
Ja, så nu kör vi snarare att vi har ju nästan splittat portföljen på mitten, och du tar hand om det här, jag tar hand om det här. Vi håller koll på de här bolagen. Och sen, vill du sälja något som du har koll på, så är det bara köra. Vill jag sälja något som jag har koll på, så är det bara köra. Så att man blir lite mer flexibel där. Och sen dess har det börjat liksom, börjar man se att det taktar uppåt. Vilket är kul.
Ja, mina bästa och sämsta år. Ärligt talat så har jag faktiskt inte riktigt koll på vad som är det bästa. Eftersom det är så extremt mycket...
Det måste väl vara B3 eller någonting.
Ja, men precis. Det mesta har gått rätt uselt. Mina vininvesteringar har varit ganska bra. De ligger väl plus 40% eller någonting i år. Men det är tyvärr inte så mycket pengar i det. Jag tror faktiskt att det bästa grejen har varit just nu på slutet. Där jag har liksom helt enkelt insett att jag... Dels har jag nu liksom, man kommit in i nya rutiner och så, som jag var inne på där med barn. Och så att man börjar få lite tid igen och lägga ordentligt tid på börsen. Och framförallt då också har jag justerat ner tidshorisonten ganska mycket. För man var tvungen att vara mycket mer agil och lättfotad nu, eller lättrörlig. Snabbfotad och lättrörlig heter det, inte lättfotad, det är något helt annat. Men det har liksom gjort att många sådana korta trades har varit, men de är inte så otroligt fantastiska i procent eller inte ens i kronor kanske. Men det är väl det som har gått bäst, skulle jag säga, i år, när man varit lite snabbrörligare helt enkelt och tagit mycket kortare bett. Så att, absolut, B3 är säkert uppe där. Där var det bland annat styrelseordförande som kom in från Protecta Försäkring. Han köpte upp 10% av bolaget över börs. Det var en otrolig trade att följa med på. Det var blogget köptryck hela tiden. Sen hade de ju återköpsprogram som man tryckte upp aktien. Nu tror jag det återköpsprogrammet är över och det ser väl lite svagare ut. Så mycket sådana grejer har det varit, absolut. Och framförallt hitta lite bolag som har varit lite onödigt nedtryckta, tyckte jag, av konjunkturen också. Sen är det intressant dock, för min absolut sämsta, tror jag, i kronor och ören, i särklass, är just Borr, som är ditt bästa. Och det är lite intressant, för att innan det var den sämsta så var det den bästa. affären jag hade i år. För när jag väl äntligen liksom fick kom på fötter igen under våren och insåg att jag måste ut ur techbolagen, så började köpa oljebolag och faktiskt tog action där och skippade att invänta någon form av rekyl. Då handlade jag väldigt mycket bor och handlade väldigt aktivt. Och i princip så jobbade jag bara med att köpa dippen, för den var ju extremt volatil, den aktien. Och då kunde man göra ganska mycket sådana affärer, att ofta den öppnade liksom 3, 4, 5, ibland till och med 6% ner. Och då var det ju bara att köpa bor, vänta en dag och sen var den plus igen. Och så sålde man av och sen så väntade man in till neddag och så vidare. Jättebra trade, hämtade tillbaka jättemycket avkastning bara på att sitta och trada borr i princip. Sen kom ju problemet att då en helt plötsligt en dag så var det ner 6%. Jag köpte, sen gick det ner till 10% ner, då köpte man ännu mer. Till slut låg man ju nästan all in. Jag hade säkert, kan tänka mig, 50% av portföljen eller någonting i borr.
Risk management.
Ja, men det är det jag menar. Och det är som sagt extremt mycket lärdomar här året. Men det började urarta. Och sen tror jag att jag sålde det där på när det var ner 20% eller något. Så att jag drog väl ner hela portföljen säkert 5-10% bara på den dagen. Och det var ju innan vi hade fått ut, då hade vi inte fått ut info om varför. Det var ingen som visste varför den föll. Men det är väl typiskt norska bolag att de bara handlar på insiderhandel, känns det som. De handlas ju innan nyheterna har kommit ut. Och sen kom det ju nyheterna om att det var det emissionsförfarandet som inte riktigt gick som man ville. Och då sjönk ju aktien ännu mer. Men då hade ju som tur var redan kränkt ut det jag hade kvar. Men så det har varit en extremt smärtande. Den tror jag faktiskt, när jag tittar på det i kronor, så är den säkert, alltså den måste vara 5-10 gånger större än alla andra förlustaffärer i år.
Som med allt annat, det är bara långa. Sitta och trada runt, det är fan. Men vad är största lärdomen för året då?
Ja, men det är just det här att inte bryta upp sina regler. Jag har ju ändå ganska mycket regler som jag håller på. Dels det här som sagt med stopplossar. Den tog ju som tur var i borr till slut. Men jag tog den absolut inte hela de här tillväxtcasen. Mips och en gäng andra bolag som jag skulle sålt mycket tidigare. Istället för att vänta in. Jag vet, jag har inte siffrorna i huvudet. Men jag kan tänka mig att man sålde dem säkert när de var mellan 30-50% ner. Istället för att sälja dem när de var 20% ner. Då hade man minimerat förlusten. Det är därför jag har de här reglerna om stoppar. Det var en grej. Sen är det lite, du var inne på det förut. Det är kanske inte så mycket lärdom, men det var svårt. Grejer som man måste jobba med och som man behövt jobba med länge i många år, som du var lite inne på, det här med att när man kommer ut i garderoben, som du sa, med att du hade sålt en tillväxtbolag, att det tog emot lite att säga det. Det där tycker jag är någonting man behövt jobba med i flera år, att det blir väldigt mycket en form av anchoring, fast inte vid pris utan vid en aktie. Att om man har sagt någonting i ett publikt sammanhang, och det gör ju vi varje vecka, så pratar vi ändå i podden till tiotusentals lyssnare. Och även om man medverkar i andra sammanhang, om man pratar positivt om någonting och sen så kommer det ny information 1, 2, 3 veckor efter, så är det väldigt jobbigt att liksom kanske ibland ta sig ur en position, eftersom det känns någonstans som att det känns fel liksom, och att man måste stå för det man har sagt, även fast man ser att nu har saker och ting förändrats. Det där tycker jag är svårt. Det är kanske inte så mycket en lärdom, men det blir lite extra tydligt i år när man behövt vara lite mer snabbfotad, tycker jag.
Men du är också lite mer empatisk än vad jag är. Jag tänker ju, fuck everybody that listens to me. Däremot tycker jag att man känner sig lite som en phony när man har en podd som under titeln Tillväxtaktiepodden, sitter man bara handlar jäkla oljecase
sen. De har tillväxt nu.
Ja, det är sant. Så kan vi se på det.
Aktiepodd. Ja, vi ska ju inte täcka aktiepodden, det har varit jobbigt. Ja. Nej, men och sen dessutom, så den stora lärdomen har varit att inte frångå sina egna regler. Det har varit jättetydligt, jag har frångått dem. Det har varit jättemycket, alltså som sagt, både du och jag pratade om det i podden, men jag har haft, förutom det, så förutom makro liksom som har sett, så har jag också sett jättemycket andra signaler som jag följer väldigt noga. Till exempel momentum har jag pratat om att jag handlar mycket på. Och det var jättetydligt att det inte fanns något momentum, det fanns ingenting nästan att handla. Och då skulle jag ju legat med likvid istället. Men det vill man inte, man vill ju känna vara all in, eftersom 2021 och 2022 har varit så himla bra börsar. Så att jag har frågat jättemycket regler, och grundorsaken ofta som har drivit det har ofta varit girighet. De sämsta affärerna har framförallt varit nog girighet, tror jag, som har drivit den fel, helt enkelt.
Ja, och
så att en form av FOMO kan man väl säga är väl egentligen det fina ordet för idag. Fear of missing out.
Ja, och jag måste
ändå säga att det sammanfattas snarare i girighet. Att man känner att jag kan inte ligga utanför marknaden. Tänk om jag missar en uppgång. Mm. Trots att man ser att allting signalerar en nedgång.
Jag håller med dig, alltså. Jag har sagt det förut också, men FOMO är absolut det som jag brottas mest med på börsen. Och jag har egentligen samma lärdom som förra året. Rätt tråkigt kanske, men det är don't be a fucking idiot. Och det handlar ju, du behöver inte vara smart. Du behöver bara inte vara dum. Riktigt dum. Och ibland så slår reptilhjärnan till. Och som med oljetrader, man gör riktigt dumma beslut som man efterhand inte kan förklara. Det är lättare sagt än gjort. Och ett exempel är ju mitt.
Och det är därför, förlåt att jag avbryter, men det är därför också som jag för min egen del jobbar med de här fasta reglerna som jag har. Men det är jättetydligt vad en bullmarknad gör med. När vi hade 2020-2021 så var det väldigt lätt att glida från reglerna eftersom bullmarknaden, allting bara gick upp liksom. Man fick ju, som du säger, lite hybris då helt enkelt. Och då slutar man följa sina regler för man tycker att man kan bättre och man har sett att det har kunnat gå upp så mycket ändå. Ja, och då direkt får man ju betala för det. Och det är det som är så kul med marknaden överlag, med börsen. Dels att man lär sig någonting till den, men också att den alltid ser till att göra en ödmjuk. Så fort man känner minsta hybris, ja, då kommer någonting som knäcker egot igen. Och så får man börja jobba igen också.
Absolut, och jag menar, man såg ju det från typ 2018 och framåt. Det var ju, köp dyrt för då blir det dyrare, köper du billigt så blir det bara billigare. Och det var ju liksom, det var ju, såklart inte alla bolag, det fanns billiga bolag som gick 200-300% på ett halvår. Men som helhet var det ju som aggregat. Och när det kommer till att inte vara en idiot skulle jag ju säga att mitt största liksom tecken på det var ju mitt intåg i Vertex. Det var inte nödvändigtvis tesen bakom caset, som jag, även fast jag misstolkade massa där med nedsidan och management, så tycker jag att tesen var ju fortfarande intressant. Det stora problemet var ju det att jag spred mig själv för tunt. Går in i oljan som jag inte är supervandrad av, och så börjar man kolla på offshore och explorers och producenter och raffinaderier, och alla har ju olika dynamik, och det är ju någonting som underskattades där. Det är ju som sagt en väldigt komplex sektor, alla sektorer är väldigt komplexa, och bara för att de har någonting gemensamt betyder inte nödvändigtvis att du kan en bara för att du har bra koll på en annan, eller okej koll på en annan. Så det är någonting som man nog bör, eller som jag kommer ta med mig från året, att ja, ha inte för mycket hybris, var inte för dum. Ja, sen kommer man ju alltid åka på smäller oavsett. Men, har du läst några böcker då?
Nej, knappt faktiskt. Jo, jag har faktiskt kommit in ganska bra i läsandet igen. Det är lite till och från med det där. Men tyvärr nästan ingenting finansrelaterat. Jag satt precis här och sökte på. Jag tror att det är egentligen bara en enda liksom ny bok som jag har läst i år, som är finans. Annars har jag läst väldigt mycket skönlitterärt i år. Men det är ju The Warren Buffett Way, som är otroligt bra. Jag tror till och med att vi lottade väl ut den, va?
Jag tror det.
Nej, så The Warren Buffett Way är väl det jag kan säga i finansväg. Sen kan jag slänga in däremot, det bästa skönlitterära jag har läst i år är ju 100 år av ensamhet. En fantastisk bok som man absolut kan läsa.
Ja, jag ligger dåligt på skönlitterärsfronten, men det som är facklitteratur har man läst i år. Och det var svårt att välja ut, men jag har valt, i slutändan valde jag en som var best overall och sen den bästa finansboken. Och den överlägset bästa boken jag läst i år, det var The Price, The Epic Quest for Oil, Money and Power av Daniel Jurgin. Han vann, eller boken vann Pulitzerpriset 92, och det är i stort sett oljans bibel. Berättar storyn om oljan från 1850-talet till början på 90-talet. Och det, du får, det är som marginalnytta i den här boken. Det, inte bara för folk som är intresserade av att investera i olja, men verkligen för alla, för att förstå hur världen är uppbyggd, hur den fungerar och har fungerat. Det är, oljan är inte bara energi, det är geopolitik. Och så mycket av de liksom problem vi ser i världen eller allt möjligt har ursprung i oljan. Så det är en riktigt bra bok, fantastiskt. Kunde kännas lite lång i vissa sektioner, men det är bara att arbeta sig igenom det. Bästa finansboken. Jag har läst några gamla, läst några nya. En av de nya som jag uppskattade var Deep Value av Tobias Carlyle. Han driver även en podd som heter Acquires Multiple. Och i stort sett går den in på Deep Value Investing. Varför det är intressant, vad man ska kika på, lite historia om balla investerare som Carl Icahn. Och det som är kul här är att boken går emot den populära tesen att liksom, det du ska göra som investerare är hitta bra bolag som växer. Utan går snarare in på research, att det kan vara väldigt förmånligt att kika på riktiga skitbolag. Bland annat så kollar han ju att, eller ett segment i boken är ju att, tar han upp research att, har du ett bolag där vinsten växt 3 år i rad och ett bolag där har fallit 3 år i rad, så tenderar bolaget där vinsten faktiskt har fallit 3 år i rad att outperforma det som har växt, vilket är väldigt ointuitivt. Men det har ju att göra med att marknaden brukar ta ut saker i förväg, sälja ner det alldeles för mycket, så du får det väldigt, väldigt billigt. Och sen kommer någon typ av mean reversion som gör att du överavkastar. Och man ser ju andra på vinsttillväxtbolaget, att marknaden tar ut allting i förväg, det blir för dyrt, och sen säljs det ner för att du har mean reversion. Och jag tycker att det här är otroligt bra för retail-investerare. Det är alldeles för många jag ser som har suttit och handlat i 5-10 år och det enda de kör är growth style tech. Men jag tror verkligen, det är som Peter Lynch säger, jag sa det i aktiesnackpodden också, att jag tror det är otroligt rimligt att de flesta inte bara diversifierar aktier och sektorer utan även investeringsstilar, bygger upp ett fotbollslag, kollar på lite allt möjligt och letar både högt som lågt. Och i år har nog varit en lite av en hint på att det kanske är så man ska göra om räntan och inflationen inte går tillbaka till noll som vi har sett de senaste åren.
Det var väl också Tobias Carlyle som skrev Acquires Multiple som vi pratade om tidigare. En jättebra bok, lite samma stuk som, eller lite samma tänk om man ska säga som The Little Book That Beats the Market. Den försöker ju koka ner om man finns ett enda nyckeltal man kan använda för att outperforma börsen. Jätteintressant bok som man kan rekommendera också.
Han går in på det i boken Deep Value också och plockar isär Magic Formula i stort sett och säger att många av liksom i stort sett det du behöver kolla på i EBIT genom Enterprise Value ger en sitter du bara och kikar på det så får du bättre avkastning än om du drar in en massa andra nyckeltal.
Jag lägger länkar till båda de här böckerna såklart i avsnittbeskrivningen också. Slutligen då, ska vi blicka lite framåt, göra lite gissningar inför 2023?
Ja, jag börjar väl där. Och jag tycker att 2023, konstigt att säga kanske, men det känns svårare rakt av än 2022. Vem vet vad som kan hända. Men det finns vissa sektorer som jag är snorbullish på, som jag tycker handlas otroligt billigt och som har medvind i ryggen. Framförallt så tror jag alldeles för många tar för lättvindigt på inflationen. Speciellt människor som inte upplevt till exempel 70-talet. Så av vi har sagt det förut, av historien att döma är inflation extremt svårt att bli av med när den väl uppstår. Och lyssnar man på valfri gammal legend, alltså oavsett om Carl Icahn eller Howard Marks, så verkar de långt mer bekymrade av inflationen än gemene investerare. Marks ser till exempel i sitt senaste memo att han sett två så kallade sea changers, eller radikala förändringar, under sin karriär. Och nu är det troligtvis den tredje på intåg. Och den första var high yield bonds. Den andra var Volckers attack på inflationen som drog igång den här 4 årtionden med sjunkande ränta. Och jag kan sticka in där att enligt Marx så har en signifikant andel av avkastningen som investerare skapat senaste 4 årtionden varit just på grund av sjunkande ränta, och jag håller med honom där. Men den tredje så kallade sea changen är att vi kommer se en tid, antagligen, med stigande inflation. Det är i alla fall högre sannolikhet att inflationen och räntan förblir hög än att den sjunker tillbaka till samma nivå som den var på för några år sedan. Det är alltså högre sannolikhet att den är till exempel 2-4%-spannet än tillbaka ner till 0-2%-spannet. Och jag tycker att det är väldigt rimligt och agerar därefter i portföljen. För att hoppa in på sektorer jag är bullish på. Såklart, första är ju offshore fortfarande. Jag gick igenom det i aktiesnackpodden. Där jag också drog ett nytt case. Det var antagligen min bästa dragning i år. Rent om offshore-sektorn. Så att, och jag fick kapa till 50% av det för att det drog ut på tiden. Så det var lite synd att man inte hade med sig med den i sin egna podd. Men ni kan spana in det avsnittet om ni vill höra det. Men för er som inte lyssnade är en kort summering i alla fall att långsiktigt underskott i oljan samtidigt som efterfrågan stiger och andra avenyer som till exempel shale inte längre är lika ekonomiskt som de varit. Och sen har du flertalet katalysatorer. Du har noll capex growth, rysk produktion rullar över, SPR kommer att avta, Kina börjar öppna upp nu, Indien och Mellanöstern rampar upp efterfrågan. Och framförallt kommer det till liksom att man parerar den politiska risken som de här exploration- och produktionsbolagen har. Snarare ser man det motsatta, för många länder ger incitament till att öka produktionen. Och dessutom får man ju häv till oljetrenden om man tror på en strukturell bullmarknad. Och det som absolut mest intressant här är att bolagen fortfarande handlas extremt billigt. De är enkla att räkna på. Även med konservativa antaganden kan man få till rätt fin uppsida på sina servettkalkyler. Och rätt begränsad nedsida, vilket är intressant i såna här tider. Och om man föredrar det så finns det även många skuldfria alternativ. Och som sagt, man ser ju tecken på att bullmarknaden i offshore kommer att vara högre och längre än tidigare cykler på grund av att man har en väldigt tight marknad. Men det gäller att se några år ut. Man ska inte haka upp sig på vad oljepriset är just nu, för att det tar längre tid än vad man kanske vill. Så att, haka inte upp er för mycket på oljepriset idag, utan kolla vad kan det vara om 2, 3, 4 år. Och det gäller ju att man har någon typ av tro på en strukturell bull market i energi. Och själv där så är jag ju lång Bor Valaris och Dolphin Drilling, som vi snackade om i Aktiesnackpodden.
Aktiepoddsnack. Det är en metapodd om aktiepodden.
Ja, men det finns otroligt många bolag i den här sektorn. Man kan läsa, alltså det finns jättemycket man kan kika in beroende på ens risktolerans. Det finns saker som inte är drilling också man kan spana in, olika typer av servicebolag och så liknande. Otroligt intressant. Utöver det här så tror jag även att kol och uran kommer fortsätta vara intressant. Många kolbolag har varit väldigt hedgade i år. Det vill säga att de har sålt sitt kol till långt under marknadspris. Vi snackar typ 50% under marknadspris. Och ändå pumpat ut typ halva sitt börsvärde i cashflows. Och det gör ju väldigt intressant nu när man ser att många hedgar rullar. Och inte bara hedgar har de ju haft. De har ju haft så här legacy-kontrakt. De har ju haft kontrakt där de har sålt till ett billigare pris. Och det fungerar ju i stort sett som hedgar också. I stort sett har de pumpat ut sitt kol till billigare marknadspris. Men det här börjar ju rulla över nu 2023-2024, vilket dels ger potentiell uppsida, men det är också fin margin of safety om man ser att fler länder vill dra till med en sån här windfall profits tax. För, ja, ni förstår ju det själva. Där sitter jag ju främst och kikar på Peabody, Consol Energy, Yancoal. Men otroligt många intressanta aktörer. Och uran, samma case som förra året, men som sagt, det är jättesvårt att avgöra timeframen här. Snackar vi 1 år, snackar vi 3 år, snackar vi 5 år. Och det kommer ju påverka hur intressant caset är. Och där är ju främst brott, potentiellt yellow cake, som är intressant. Sen fortsätter jag att gilla högt skuldsatta bolag. Dels urholkas ju värdet på skulderna. Och speciellt bolag som har fast ränta på sina skulder gynnas ju extremt då. Och dels så ser man ju att vissa sektorer som vi pratat om, som är i inflation, de kan ju snabbt se sjunkande EV när man börjar beta av skulden, vilket gynnar ju aktieägare. Men sen när det kommer till aktieägarna så har man ju det här problemet att många bolag, de har ju management som inte är fantastiska kapitalallokerare, men du kanske vill investera ändå för att det är väldigt billigt bolag, finns många intressanta möjligheter. Men just eftersom de inte är bra kapitalallokerare så kanske deras investeringar i verksamheten är ineffektiva, och aktieägarna kanske snarare vill ha återköp eller utdelningar eller något annat än att man investerar i business, som du sett i till exempel kolbolag och liknande. Problemet här är ju att det blir någon typ av mismatch mellan management och aktieägarna. Det som hög skuld gör, det är att det tvingar ju såklart management att fokusera på avbetalning av skulder. Och på så sätt kan de inte sätta sprätt på sin cash i ineffektiva investeringar. Och det gynnar ju aktieägarna.
Det är en intressant vinkel faktiskt.
Ja, och det här innebär ju såklart inte att alla bolag med höga skulder är intressanta. Rätt många har ju bara tagit skitmycket skulder senaste årtiondet, framförallt senaste åren, och suttit och pumpat ut, liksom köpt tillbaka aktier och liknande, vilket helt från vettet. Och som Buffett säger,
ja, det där vi pratat om ju, att vi har haft en historiskt hög nivå, så kallad zombieföretag, det vill säga företag som, ja, de måste använda allt kassaflöde eller mer för att täcka upp bara räntebetalningarna. Och har då dessutom rörliga räntor, vilket ändå de flesta bolag har, man har oftast liksom Stibor plus en fast räntepåslag, de får det ju ännu svettigare när räntorna går upp. Så nu säger jag, däremot har man en finansiering med fast ränta, eller där räntan åtminstone är billig, så kan det ju bli jätteintressant däremot. Sen har vi också problemet med de här bolagen som överlag måste ha infon finansiering för att, ja, skuld är jättedyrt idag, men ska du dessutom försöka göra nyemission, ja, i den här marknaden just nu så är det nästan omöjligt att få in nya pengar.
Exakt, så det gäller ju att göra sin due diligence där, du kan inte bara köpa vad som helst. Som Buffett säger, är det som att köra bil med en kniv på ratten, även en lindrig olycka kan ju innebära katastrof då. Men som sagt, det kan ju innebära otroliga möjligheter för avkastning där bolag kanske till exempel öka sitt kassaflöde och kan börja betala av i högre utsträckning än vad man tidigare gjort. Och framförallt får ju den här liksom medvinden av inflation. Och vi har ju pratat om till exempel tidningsbolag och liknande. Det kanske inte har visat sig under Q4, men det kanske visar sig under 2023. Och det är någonting jag fortsätter hålla koll på. Och sen ett annat intressant område som jag nyligen har börjat kika lite på, inte superinläst alls, men det är gödsel, alltså fertilizer. Och här är det är intressant för att management är superbullade, men marknaden är inte alls lika bullish. Och sektorn har ju handlats ner lite i Q1, Q2, de tänker liksom det här går över. Men då till exempel nederländska OCI handlas till EV/EBITDA multipel på 2,5 på last 12 months, deleverat som satan senaste åren. Carl Icahn sitter på 70% av aktierna i CVR Energy som kör både gödsel och raffinaderi, och det handlas väl till EV/EBITDA 4. Och det här är ingen sektor som jag har kikat jättenoga på än så länge, men jag tror att det finns potential där, det kan vara väldigt intressant. Och för grejen är, vi måste ju ha gödsel för att kunna producera mat till till världen. Utan gödsel så går inte det, och vi behöver ju naturgas och framförallt ammonia för att kunna producera det här gödslet. Och som ni ser blir det en kedjereaktion då. Så det är något som jag kommer kika vidare på. Och sen kommer ju allas fråga, tech-traden då? Vad händer med tech? Och här tror jag att man ska hålla utkik efter riktigt billiga bolag. Det kommer finnas fynd att hitta här. Men jag tror att köpa någonting som fallit från PS20 till PS10 och förvänta sig att det ska upp till PS20 igen kommer vara ett osannolikt trade. Det kan ju hända, men du kommer ju ha oddsen emot dig. Och kikar man tillbaka till exempel dotcom-bubblan, då var det jättemånga överkapitaliserade bolag som handlades till djup rabatt, där det fanns väldigt intressanta möjligheter. Och vi snackar ju bolag som liksom handlades till EV/EBIT3 typ. Och det liksom, kan man hamna i ett sånt läge igen? Det tycker jag vore otroligt intressant, och jag skulle gärna försöka. Man ska inte säga att man ska vänta in ett sånt läge, för allt kommer aldrig. Men det skulle vara kul om det hände. Det är många som har svårt att tänka sig det, men efter dotcom-bubblan så var ju tech extremt ohett. Och då hade ju tech varit det hetaste på planeten. Det föll jättemycket, dött, ingen ville ta i tech. Och ja, drömmen var ju att man återgår till det scenariot. Vi vill se hur 2023 spelar ut sig. Men jag tror att om tech har liksom lite svårt år 2023 också, då kommer ju allt fler försvinna från traden. Och vi har pratat en del om bolag som klarat sig bra i år i tidigare poddar. Men intressant är också att kika på bolag som har klarat sig riktigt dåliga. Har de handlats ner alldeles för mycket? Vi har ju sett det liksom lite svenska spelbolag. Och ja, då kan man ju eventuellt hitta många attraktiva möjligheter för de här ska handlas upp till rättvis värdering igen.
Ja, det är väldigt intressant där. Jag vet faktiskt inte hur historiskt det har varit, måste jag säga. Men just nu känns det väldigt tydligt som du säger att man ska antingen gå på de bolag som har gått allra bäst i år eller de som har gått allra sämst. Det är där man kan hitta grejer. Det som har gått väldigt bra, till exempel energi som du är inne på, det som har gått riktigt dåligt, det kommer ju antagligen vara mycket som har skjutits ner lite för mycket. Får jag hoppa över till mina spaningar?
Absolut. Extremerna är alltid intressantast, tycker jag, på börsen.
Jag tycker också... Just energi som du säger, det är ju superintressant. Det är ju en mångårig strukturell bull market som vi går in i där. Jag ska inte tömma ut det mer än vad du redan pratat om. Det som jag tycker är intressant, som man ska tänka på, det är att vi har en energikris här och nu. Och då är frågan, vad är snabbt att lösa? Ja, ett kärnkraftverk tar väldigt lång tid att smälla upp, även om just nu är ju konsensus att det är det man vill göra, lösa. Kärnkraften verkar vara det bästa alternativet. Även vindkraftverk tar ganska lång tid och det krävs tillstånd och så vidare, vattenkraft också. Så det intressanta är att de två egentligen energislag som jag ser som intressanta, det är ju de som är snabbast, som snabbast löser problemet. Och det ena är ju fossila bränslen, kol och olja. Vi ser ju det att i princip alla länder kan bara snabbt köpa upp kol till bra priser och elda det, och så får man ut energi och så löser man så att lamporna fortfarande lyser helt enkelt och fabrikerna fortfarande igång. Därav att fossila bränslen är jätteintressant. Och det var inne på. Men det andra som jag tänkte lyfta, det är också lite solenergi som jag tycker är intressant. För det här är ju ganska intressant för att det kan göras väldigt småskaligt också. Det kräver inte stora infrastruktursatsningar från regeringar, utan där finns det redan massvis med subventioner och bidrag. Och det är egentligen det enda också, ska jag säga, energislaget där gemene man, alltså enskilda hushåll, kan gå ut att försöka påverka sin egen situation. Så det tror jag faktiskt är också jätteintressant inför 2023, att titta på de här solenergibolagen. Jag pratade om det också i Aktiesnackpodden där, då tog jag upp ett väldigt litet microcap, Sun4Energy, men det finns ju andra intressanta också. Ett som jag börjar titta lite på nu, till exempel Midsummer. Det finns säkert andra jättebra alternativ också. Men det är helt enkelt intressant, för att där kan ju gemene man, som sagt, man sitter där med elräkningen i knät och känner att jag vill påverka min situation här och nu. Vad kan man göra? Ja, det är solceller i enda sättet. Och speciellt har man också köpt en elbil eller så som man måste ladda. Ja, det är väldigt intressant att helt enkelt kunna bli sin egen energiproducent. Så det tycker jag är en jätteintressant grej. Sen generellt...
Prata för dig själv. Jag är SMR här i trädgården. Sitter och pumpar in lite uran varje morgon som man eldar en brasa.
Ja, och man kan ställa in en dieselvärmare inomhus också. Men tyvärr är det ganska höga skatter på diesel, så jag tror inte det lönar sig. Men sen är det intressant nu, och det är ju väldigt knepigt som säger. Du sa ju att 2023 känns som det svåraste året. Jag känner märkligt nog att 2022 har varit ett väldigt knepigt år. Jag tycker fortfarande är det, fast året redan spelats ut, så vet jag fortfarande knappt vad som hände. 2023 känner jag mig klarare med, sen får vi se om jag är helt fel. Men min spontana gissning, det är ju att 2023, det kommer första halvåret, så kommer ekonomin se ännu sämre ut. Men det tror jag redan prisas in. Börsen tittar ju framåt. Det kommer åtminstone prisas in väldigt snart, om inte annat. Vi ser redan nu liksom att det mesta inflationen ser ut att förhoppningsvis pika. Den kommer åtminstone komma ner i alla fall 2023. Och de sämsta makrosiffrorna kommer komma in under början på 2023. Sen hoppas och tror jag faktiskt på en vändning någonstans liksom andra halvåret. Så att jag tror att det kan bli ett ganska bra börsår ändå. Och då är det lite intressant som du säger, räntor absolut, de kommer fortsätta vara höga. De kommer inte komma ner till noll igen. Det kommer inte hända på väldigt lång tid. Men det gör ju egentligen ingenting. Jag tycker det är bra på lång sikt att vi har lite högre räntor. För då har man ju möjlighet att kanske ändå göra en liten resa. De som kommer in på bostadsmarknaden nu till exempel. De som köper aktien ut. Det är det som är problemet med det här, att man ständigt har stimulerat och sänkt räntor. Det har varit jättekul för de som äger. Men det har gjort att ingen har kunnat komma in. Och folk har ju känt sig frustrerade att det inte finns några ekonomiska möjligheter att skapa sig rikedom liksom, och skapa sig bra liv som kanske ens föräldrar gjorde. Eller ens farföräldrar gjorde, som bara köpte ett hus och det tiodubblades värde över 30 år. Så jag tycker att det på sikt är väldigt positivt och kanske ger hopp till många också, att nu äntligen kan de komma in på bostadsmarknaden till exempel, som varit alldeles för överhettad. Lite högre räntor är bara positivt, och det vet jag att du också tycker.
Absolut.
Men jag tror att någonstans kommer de stabiliseras, de kanske kommer komma ner lite grann på sikt, men de kommer förhoppningsvis stabilisera sig på lite högre nivå, lite mer rimlig nivå, så vi ser mindre skräp som vi har sett nu som det ger till. Men för att vara mer konkret och sagt, jag tror att första H1 här kommer vara lite knepigt. Jag tror att fortsatt under hela året i princip kommer vara väldigt intressant med defensivt och ocykliskt. Men sagt, börsen ser framåt och vänder det där någonstans till andra halvåret. Ja, då kan det ju börja bli intressant att kolla på cykliska bolag och så vidare också på sikt. Men just nu ska man nog tänka på det, att det kommer vara... Jag har hävdat mycket att mycket har prisats in, men det kanske är så att inte allt har prisats in. För vi kommer se någon, förhoppningsvis någon form av botten då. Om mitt scenario spelar ut som jag tror, så kommer vi se någon form av botten i ekonomin, i faktiska siffror, under första halvåret som sagt. Och tittar vi då till exempel på Stockholmsbörsen, och jag tror att det är S&P 500, så amerikanska börsen är liknande just nu, att snittet på PE, snitt PE har ju varit runt 15, och just nu handlas vi på 16-17 någonting. Och då är det ju många som har hävdat då, inklusive jag, att ja, men nu börjar det se ut som att det börjar prisas in liksom. Vi har kommit ner till en mer normal nivå istället för de här 20-25 som vi legat på förut i PE. Men då är det ju också så att vinsterna inte har liksom bottnat än. Vinsterna kommer ju komma in lägre under första halvåret 2023, absolut. Vilket gör att vi kanske kommer... Då helt plötsligt stiger ju PE igen. Och då måste vi sänka börsen ännu lite till. Så att det finns nog kanske en till liksom nedgång i sikte, det får vi väl se. Mycket makro nu och mycket generellt om index, så det är inte så intressant egentligen. Men jag ville bara få ut det i systemet, så har jag fått det till mina nyårs... Det här är ju ändå våra nyårsbets eller nyårsgissningar, och då måste man ändå våga kliva ut där och säga någonting konkret. Om vi pratar istället sektorer och specifika aktier som du var inne på. Ja, jag pratade lite om energi och jag gillar ju samma bet som du gör. Jag har inga unika idéer där, men sen adderar det här med solceller som sagt. Sen tycker jag defensivt som sagt och ocykliskt det man ska titta på. Vad är då klassiskt? Jo, det klassiska är förstås betting. Och det tror vi fortfarande på. Vi har ju en hel del betting både i privat och... eller jag har i alla fall det i privat, men vi har också det i bolagsportföljen, du och jag.
Det är ju så här terminalt pilligt. Det är, hur fel kan det gå? I alla fall för de svenska bolagen. Amerikanska, men svenska. Otroligt intressant. Och det passar perfekt i Fabes anti-ESG-portfölj. Där,
ja,
lägg på lite strippklubbar så är det perfekt.
Nej, och du har helt rätt. Man ska absolut fokusera på det svenska. Vi har ju det svenska spelundret som i och för sig är positionerade på Malta. Men det är en annan historia. Det vi har till exempel i bolagsportföljen är väl Rake och Betsson. Är väl de betten vi har så att säga. När jag pratar om oss så menar jag antingen jag eller bolagsportföljen.
Evo.
Vi har ju även Evo också. Sen inte den är inte absolut inte lika billig. Men den har alltså en otrolig tillväxt som kanske kompenserar lite för lite högre värderingen. Men den har kommit ner jättemycket. Fortfarande jätteintressant. Sen något annat som jag tror är ocykliskt och defensivt, som påminner om betting, som är den moderna hemmafruns betting, det är väl mobilspelsföretagen. Och jag säger moderna hemmafrun helt enkelt för att generellt så är det ju så att betting är ju framförallt män. De flesta som spelar bettingsajter och online-kasinon är män. Och många av de här mobilspelsföretagen lägger oftast fram just kvinnor i typ 30-40-årsåldern som sin huvudsakliga målgrupp. Och de tror jag inte lika mycket på online-kasinon, men de kanske mer mobilspel. Och där är jätteintressant. Två bets som jag kan nämna, det är ju Magi, alltså Mag Interactive, och sen även G5 Entertainment, två svenska bolag som är jätteintressanta. Och de är intressanta, jag tänker, för att dels som sagt, jag tror att det kommer vara väldigt ocykliskt. Jag tror folk kommer fortsätta spela väldigt mycket på mobilen. Men dessutom så har vi ju faktiskt, jag var inne på för några veckor sedan här tror jag, att riskkapitalet har försvunnit, så många av deras konkurrenter har helt enkelt dragit ner på sin annonsering, för måste fokusera på lönsamhet. De här bolagen är redan lönsamma, och Mag Interactive till exempel nämnde det i sitt senaste konfkål, att vi ser jättetydligt att vi lägger samma budget i annonsering eller samma bud i annonseringen, men vi får mycket mer ROI, vi får mycket mer tillbaks på det vi annonserar. Och det är helt enkelt för att många konkurrenter har dragit ner på sin annonsering. Så det är jätteintressant. Så konkurrensen försvinner, medan ja, då får man helt enkelt bättre ROI i de här bolagen. Så det är jätteintressant. Speciellt för Mag Interactive som precis har också vänt verkligen till lönsamhet och börjar se nu den här marginalförbättringen man har väntat på i 2-3 år. Sen kan jag bara som en liten bubblare. Jag slänger in två bubblare. Dels en inom mobilspel. Jag tycker man ska kolla på de polska spelbolagen. Där kan man få en liten crash course genom att lyssna på ett gammalt avsnitt. Avsnitt 145 av podden. Där vi pratar om just polska spelbolag. Jag har inget specifikt bett där eller någon tanke där. Utan bara en tanke som slog mig att där finns det säkert något intressant att plocka upp.
Var det för att man såg att vad var det, Cyberpunk började komma tillbaka?
Nej, jag tror jag pratat om det också med CD Projekt Red. Men nej, det är ju mer dataspel och AAA. De släpper ju nu Witcher 3 här också som i en form av HD-edition, eller vad kallar de för? Next Gen Update, som jag tror kan driva försäljning. Så att CD Projekt är intressant, absolut. Men jag tänker framförallt på mobilspelsföretagen.
Okay,
ja. Vi gjorde ju ett helt avsnitt om det där vi pratade om, typ fiskesimulatorer och alla möjliga konstiga spel. Det finns jättemånga noterade polska mobilspelsföretag specifikt. Där många också är billiga. Jag tror inte de kommer ha någon multipel expansion, att de ska värderas upp nödvändigtvis, men många kan nog gå fundamentalt väldigt bra. Men sagt, jag har inget specifikt betta, jag bara tycker att det är en intressant grej att titta på om man vill förkovra sig något. Vi har ju uppehåll nästa vecka i podden, och kanske är det perfekt till för att lyssna tillbaks på lite gamla avsnitt, och då tror jag avsnitt 145 är intressant. Och sen den andra bubblan, det var ju Kina som vi pratade om, reopening trader. Jag kommer inte våga ta den tyvärr, men jag kommer säkert grämma över det när vi sitter här om ett år och tittar tillbaka på vad som har gått bra, och vi ser att Kina har gått som tåget. För jag tror att reopening där kommer vara jätteintressant.
Ja, eller så plockar man in den på toppen, klassiker.
Så kan det också vara, det är därför jag inte vågar ta något bett. Med det, Fabian, får vi väl runda av det avsnittet. Och ja, innehållsförteckning har vi som vanligt egentligen. Har vi pratat om massvis med bolag. Jag tycker dock att vi har varit ganska tydliga med vad vi äger. Vi har ju nämnt, dina oljebolag, dina kolbolag, mobilspel och så vidare. Vi har nämnt alla bolag, och i princip allt vi har nämnt här så är sånt som vi äger faktiskt. Utgå från att alla bolag vi har nämnt som intressanta bets är saker vi äger. Det är därför vi tycker att de är intressanta, annars skulle vi inte äga dem. Men oavsett så ska vi säga att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill såklart som vanligt påminna att man kan kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Lämna också jättegärna en recension på iTunes. Och passa på nu här, njut av lite julledighet. Vi har ju som sagt uppehåll en vecka, sen är vi tillbaka igen januari, 5 januari om man ska vara exakt tror jag. Med massa nya intressanta avsnitt för 2023. Under julledigheten, passa på så att lyssna igenom lite gamla avsnitt. Kanske klämma våran sommarserie eller någon av de gamla årens sommarserie om man inte gjort det. Det är bara att söka på Sommar och Market Maker, så hittar man jättemycket bra content. Och sen, Fabian, får vi väl också såklart önska en god jul till våra lyssnare.
Absolut. Ha en riktigt god jul. God avkastning på er.
Tack för att du har lyssnat ännu ett år. Vi hörs igen på andra sidan årsskiftet.